Visst kan det ibland kännas som en fullkomlig omöjlighet att nå hela vägen och bli en publicerad författare. Jag heter Hanna Landahl och jag är författare och skrivcoach. I Debutantpodden så intervjuar jag andra författare som befinner sig i olika stadier av det som jag kallar för författarresan. Och de har ju alla någonting gemensamt. De har ju alla någon gång varit just debutanter. Och det är vad vi fokuserar på i den här podden. Så varmt välkommen hit. Låt dig inspireras.
Så, idag har jag med mig Beatrice Samuelsson. Varmt välkommen till podden.
Tack så mycket.
Vem är du?
Jag är en 56-årig förskollärare som bor i Mölndal tillsammans med min man. Vi har 3 vuxna barn utflugna. Jag har debuterat med en bok som heter Doften av kardemumma nu i maj i år. Skrivit på den i några år. Och innan dess försökte jag skriva barnböcker.
Så du började med barnböcker, var det så?
Ja, började med barnboksmanus ska jag väl säga då. För det var aldrig något som blev antaget. Men det var en stor dröm om att skriva barnböcker.
Och det hänger kanske ihop med ditt yrke då, att det var där du började, eller?
Ja, men kanske det att jag alltid har tyckt väldigt, väldigt mycket om att skriva. Men kanske inte trott att det var något jag skulle kunna jobba med. Att bli författare var inget som jag överhuvudtaget tänkte på. Det var en slags omöjlighet. Journalist var nog någonting som både jag och min mamma tänkte på. Hon tyckte jag skulle höra av mig till Göteborgs-Posten till chefredaktören där för länge sedan. Alltså, jag kanske gick i högstadiet eller något. Men jag kände att journalist, jag trodde man behövde ha ganska vassa armbågar för det yrket. Och jag har alltid varit, framförallt när jag var liten och ung, väldigt, väldigt blyg. Och tänkte att nej, men det där skulle jag nog inte klara av. Så jag utbildade mig till förskollärare och jag har jobbat med det i många, många år. Och sen när den här skrivardrömmen verkligen tog fart igen, då var det liksom barnböcker som jag tänkte att det är väl det jag får göra då. För jag är bra på att skriva och jag är bra på barn. Och jag
det
trodde
låter ju rimligt.
Att det skulle vara så jättesvårt.
Nej, men det var det.
Det var det.
Precis. Men vad var det som väckte din skrivdröm då? Du sa så här att du inte, att vara författare var inget du hade liksom tänkt på. Så. Hur började tankarna och hamna på att du skulle ändå prova?
Det var, det är sådana grejer, man kommer ihåg allting sånt här så väldigt tydligt. Jag satt uppe på övervåningen, då hade vi en sån här oerhört tjock dator. Jag var i 40-årsåldern. Och fick syn på en barnbokstävling som Rabén och Sjögren utlyste. Och då kunde man vinna 100 000 i första pris. Jag tror man skulle skriva en kapitelbok. Och då var det någonting, kanske med de här pengarna, eller jag vet inte. Att jag tänkte att nej, men det ska jag försöka. Så jag skrev ett kapitelboksmanus som hette Kastanjer och lösnäsor. Skickade in det och jag tänkte väl inte att jag skulle vinna, men jag tänkte ändå att ja, men de kanske tycker det här är bra. Liksom, sådär. Det blev ju ingenting förstås, men där och då så väcktes den här drömmen och den kunde inte jag släppa sen.
Jag förstod,
man kan ägna sig åt att skriva och försöka skriva böcker fast att man har ett annat yrke.
Just det. Ja. Men, och hur fortsätter det sen då? För då hade du skrivit den här kapitelboken och du fick liksom ingen respons eller så, utan det var bara
nej, ingenting. Det blev ganska tyst.
Ja,
men det fortsatte med att jag lärde känna en tjej som vickade hos oss. Hon var 20 och jag var 40. Och vi skrev barnboksmanus ihop. Hon målade, illustrerade. Hon är designer nu. Väldigt, väldigt duktig. Och vi skrev många barnboksmanus tillsammans under flera år. Och skickade in. Någon gång fick vi en jättefin refusering. Men varje gång så slängde vi undan idén och tänkte okej, vi lär oss något på det här, men vi började på en ny berättelse. Aldrig att vi fortsatte med samma berättelse, utan vi kom på nya idéer hela tiden. Och de var nog också ganska präktiga, kan jag känna, att det skulle vara lite pedagogiskt. Alltså jag fattar ju att det inte blev antaget.
Det var förskollärarna som skrev böckerna.
Ja, exakt. Men vi höll på i många år.
Varför
Ja.
fortsätter ni inte att jobba med de idéer som ni hade då? Varför började ni på nytt hela tiden?
Ja, jag kan inte riktigt svara på det. Jag hade väldigt mycket idéer. Jag hade fruktansvärt många idéer och jag kan fortfarande vara så att jag kan komma på grejer att det där skulle vara roligt att skriva. Men jag skulle fortfarande tycka det var kul att skriva bilderboksmanus framför allt. Jag läser ju väldigt mycket bilderböcker på jobbet. Men Doften av kardemumma som har kommit ut här nu då som en vuxenroman. Från början skulle ju det också ha blivit en barnbok. Men jag kunde inte släppa den idén. Den sattes liksom klorna i mig.
Så skrev du den som en barnbok först? Alltså.
Jag skrev den som ett kapitelboksmanus och skickade också in det till en tävling. Och då var ju inte Bettan med, min kompis, för det var inga illustrationer till det manuset. Men jag kände mig så begränsad när jag skrev, för att det här var en ganska sorglig historia och ganska komplex. Men att försöka liksom behålla någon slags barnboksvänlighet, det var ganska svårt. Och sen kände jag att jag får försöka kanske göra det till en ungdomsbok eller någonting. Jag har själv inte läst så mycket ungdomsböcker, så att det tänkte jag ganska så snart att det är nog ingen idé. Men då får jag väl försöka skriva det som en vuxenroman då. Och då har vi kommit fram till januari 2018 ungefär.
Så den här, och den här nu som kom ut nu våras då,
Ja,
Den av
precis. Doften
kardemumma.
av kardemumma heter den.
Det var liksom, det är den första manus du har skrivit då för vuxna.
Ja, och
Spännande.
jag kunde inte liksom släppa det.
Nej. Så hur tog det liksom? Kan du berätta? Vad hände sen då?
När jag började skriva det som en vuxenroman. Ja, vad hände då? Då skrev jag under 2018 och jag gick en författarskola, en kvällskurs på Folkuniversitetet på hösten. Och sen tänkte jag vid jul där efter ett år att nu är det ganska så, då var det ganska så färdigt, fast det var ju förmodligen bara ett råmanus. Sen skrev jag vidare under våren och sommaren 2019 så skickade jag in det manuset första gången till bland annat Piratförlaget då, som sedan har antagit det långt senare. Jag blev ju refuserad av alla som jag skickade till. Det var ju kanske en handfull stora förlag.
Var det bara, hade du valt ut några stycken som du skickade
Ja,
till?
precis. Och det var väl Bonniers och Forum och några sådana här förlag. Alla refuserade mig och det hade jag väl på något vis haft på känn. Så samtidigt hade jag även tagit kontakt med en lektör som läste och gav mig ändå, tyckte jag, ett ganska fint betyg. Han hade en skala som han gick efter och då kände jag mig lite peppad av det han skrev. Men också väldigt, väldigt mycket som han naturligtvis hade tankar om. En jättetråkig huvudkaraktär och massa grejer att jobba med. Så då jobbade jag om manuset och skickade in det nästa sommar igen, 2020. Men då fick jag ju
För
tyvärr.
alla de här refuseringarna du fick 2019, där fick du inga så här kommentarer om att det
Nej,
här var bra.
det var
Utan
bara
det
nej
var
tack.
nej tack. Ja.
Och jag blev inte, det var inget som gjorde mig liksom ledsen. Jag tänkte
Hade
att
förväntat dig det.
jag måste jobba vidare. Jag fattade ju ändå det. Och 2020 så skickade jag då till kanske en handfull nya förlag. Eller en handfull säger jag, för det låter ju lite löjligt. Det kanske var 7 eller 8. Men det var i alla fall nya förlag och då blev jag ju återigen refuserad. Men så var det några som var sådana där lite, som även kanske gav ut hybrid, fast jag inte hade kanske fattat det. Så jag tror att jag sammanlagt fick 3 stycken erbjudanden också om så här hybridutgivning. Och det kände jag ju någonstans att om det bara är de som tackar ja, så ska jag nog liksom verkligen fundera. Det kändes inte som att mitt manus hade gjort sig själv rättvisa, så brukar jag tänka. Så då kontaktade jag ett förlag som heter VIP Media som ger ut både hybrid och traditionellt.
Just
Jag ville bli traditionellt utgiven, men jag tänkte att de tar jag ändå kontakt med. Och då var det en annan lektör där som de kontaktade som fick läsa mitt manus. Och han hade liksom andra saker, väldigt mycket när det gällde språket och sånt, och det var också väldigt nyttigt. Då jobbade jag om manuset igen. Och sen ska vi se, då har jag kommit fram till 2021 nu, sommaren 2021. Och då hörde jag av mig till dem och frågade om de var intresserade av att ge ut min bok traditionellt. Och det
VIP
var de
media
inte,
vet
VIP
nu.
Media, ja, det var de inte, men kanske då hybrid. Och det ville inte jag, för jag kände att nej, jag tror ändå på mitt manus. Och
Var det
då,
svårt? Nu måste jag stanna där lite.
ja.
Jag tänker att det är ganska vanligt att man får ja från olika hybridförlag.
Ja.
Ofta så tänker jag att man, ja, för det första kanske precis som du sa, att man inte vet att det var hybridförlag man har skickat till.
Nej,
Det framgår
precis.
inte riktigt sådär.
Nej.
Och ja, men då står det med ett erbjudande om att betala sig så mycket och så. Alltså, var det svårt för dig att fatta beslutet? Nej, men det här vill jag inte. Jag vill ändå gå på traditionellt förlag.
Nej, det var inte så svårt. Jag tror att han heter Anders Nyman som jobbar där. Och jag tror att jag också skrev till honom så här. Är det okej? Eller jag hoppas att jag kan få återkomma till dig om jag liksom blir nobbad igen eller vad jag ska säga. Men jag kände att jag ville ändå testa det. Och jag fattar ju det att jag också hade varit välkommen att komma tillbaka till någon form av hybridutgivning. Det tror jag i alla fall. Och han var ju jättetrevlig. Det är ju de flesta som man har kontakt med. Nej, det var inte så svårt. Och det hade inte så mycket med pengarna att göra, ska jag också säga. Och det är inte det att jag gjorde av pengar på något sätt. Men det hade med att göra att jag kände att jag ville verkligen att min bok skulle bli så bra som möjligt. Och jag tyckte väl ändå att då hade väl ett traditionellt förlag kanske kunnat nappa, om det nu var så bra. Jag ville försöka igen. Och 2021 på hösten så sitter jag har en skrivarkompis, Malin heter hon, vi brukar sitta och dricka lite vin och läsa varandras manus. Och så sa jag till henne, ska jag skicka tillbaka till de här första förlagen nu efter så här lång tid? Kan man med det? Ja, det kan man, sa hon. Och då gjorde jag det. Och då fick jag ett fantastiskt mejl ifrån Anna på Piratförlaget som är förläggare där. Att
Vad
hon,
stod det där då?
ja, det är ju, jag har nästan gjort mig känd för det här mejlet på något vis. Det har skrivits lite grann om det här i tidningen Skriva angående det här att få sådana här kanske-besked. Hon frågade mig om jag blivit antagen. Hon var förtjust i mitt manus. En extern lektör hade läst. Och då svarade jag, försökte jag verka så lite cool, eller så här, nej, jag har inte liksom blivit antagen ännu, typ. Och då bad hon att få återkomma, hon ville kolla med en kollega. Och då trodde jag ju att nu har jag det här som en liten ask. Och det
Nu
hade
har
jag
jag
inte.
mig kroken.
Ja, och det hade jag inte.
Nej.
Nej. Så efter en vecka kommer ett mejl. Jättelångt, jättefint, där hon skriver att kollegan var inte riktigt lika förtjust, och så kan det vara ibland. Och så skrev hon också, då hade de ju mycket som kanske lektören hade tyckt och som de själva tyckte som jag skulle kunna ändra på, och så erbjöd hon sig att läsa igen om jag var villig att kavla upp armarna och jobba om manuset. Och det där är ju ett erbjudande som jag hade hört talas om innan, många, många gånger, och tänkt, gud vad underbart att få ett sånt svar. Men där och då så var det inte underbart.
Nej.
Jag grät som en stor bebis, verkligen. Det var jättejobbigt. Men det gick över ganska fort. Efter ett par dagar så hade jag bestämt mig för att jag skulle kavla upp de där ärmarna och skriva om.
Klok du var.
Ja, det var det bästa chansen jag någonsin har fått.
Ja, det förstår jag. Var det något av de andra förlagen då i den vändan som svarade, eller alltså som svarade annat än nej?
Nej, det var inte det. Nej,
Nej,
nej.
nej. Så då, men då satte du igång liksom efter att ha liksom torkat dina tårar. Jag förstår ju, alltså
Ja.
det är ju något väldigt knäckande i det där. När
Ja.
man är så här nära.
Ja,
Man
precis.
känner, jag
Ja.
har dem på kroken. Och man tar ju, eller så funkar det i alla fall, ja, då tar man ju ut segern. När man har hållit på och jobbat så länge.
Precis,
Det
men
går
jag ska
nästan inte att
också.
göra på annat vis,
Vad
tänker
sa
jag.
du?
Det går nästan inte att göra på annat sätt
Nej,
än att faktiskt
precis.
känna att nu äntligen är det dags för
Ja, precis. Jag får också säga faktiskt, jag hade fått en fin refusering från ett annat förlag tidigare. Ett år tidigare hade jag fått det. Och det hade också peppat mig. Och med de där, det är bara de där grejerna som också gör någonstans att man känner att det finns något. Om jag bara kan få till det.
Det gör ju att man orkar lite till.
Ja.
Men så då kavlade du upp ärmarna nu då?
Ja,
Då
det
hade du
gjorde
fått massa
jag.
konkreta förslag på vad du skulle
Jag
göra
hade fått
bättre.
konkreta förslag och det var jättebra. Och ändå så tänkte jag måste göra allt vad jag kan. Så då kontaktade jag faktiskt den här lektören som hade varit han som jag hade fått kontakt med via Vitt Media. Jag kontaktade honom igen och betalade en himla massa pengar och så fick han läsa igen också.
Men nu var det tredje gången det lektörslästes då.
Ja, precis. Plus lite nya testläsare. Och så fick alla liksom veta också vad piratförlaget hade tyckt och sådär. Så jag kände att jag får bara lägga ihop allt och ta alla ögon på detta som jag någonsin kan få. Och så får jag, naturligtvis är det ju jag själv som måste se sen vad jag vill göra. Och då fick jag stryka ett perspektiv, en karaktär som heter Gunnar, en gammal man, som jag han är ingen rolig karaktär, men jag är ändå väldigt fäst vid honom. Och han finns ju fortfarande med, men inte som ett perspektiv. Han tog väldigt mycket plats och han är ganska mörk.
Var det något förslag du fick från någon då att du skulle göra det, eller var det något som du själv kom
Ja,
på?
jag behövde göra berättelsen rakare och det är det som har varit mitt problem hela tiden eftersom den är så komplex. Och jag har två tidslinjer och jag har fyra perspektiv. Och det är jag väldigt glad för. Jag tycker själv om att läsa den typen av böcker. Men från början var det då fem perspektiv. Och ja, vissa andra saker som jag behövde kanske, vad ska man säga, släta till eller jämna ut eller hur man nu kan säga. Och så gick jag även till min chef och bad att få gå ner på 80%. Och så, för jag tänkte också att det får inte ta för lång tid. Jag kan inte hålla på nu med den här omarbetningen hur länge som helst, för då kan det dyka upp en massa annat. Då har det här tåget gått. Så jag jobbade då från november till mars ungefär. Det var
Och då
rätt
jobbade
snabbt
du
för att vara mig.
då jobbade du 80% istället då för 100.
Ja, precis. Annars har jag ju mest fått skriva tidiga morgnar och helger. Jag funkar inte så bra på kvällarna. Så nej, men det var värt allt. Och sen, ja, jag vet ju precis när hon ringde och sa att hon ville ha det. Och alla de där grejerna. Ja, det var underbart.
Kan du berätta om det då? För då skickade du iväg det och hur lång tid tog det då, innan hon hörde av sig?
Nej, men då tog det nog, jag tror att det kan ha tagit en 3 veckor. Och du vet, då tänker jag också sådär, liksom, vad innebär den första veckan, vad innebär den andra veckan, vad innebär den tredje veckan, kan det vara så att hon ändå gillar det och hon kanske låter de andra läsa. Så hela tiden bara älta fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag gick till sim var i Vallhalla och simmade. Och då tänkte jag för varje längd på varje grej jag hade ändrat i den här feedbacken. Har jag tagit bort den karaktären? Jag gjorde den grejen. Jag tog bort den saken. Jag ändrade på det kapitlet. Bara för att liksom hela tiden säga till mig själv att jag har gjort allt vad jag kan. Och sen satt jag i arbetsrummet med en kollega på eftermiddagen och då hade jag lovat henne att vara referens för hon hade sökt ett nytt jobb. Men saken är den att jag hade lagt in i min mobil Annas, det som jag trodde var hennes förläggarmobilnummer, så att jag skulle vara beredd om hon ringde. Men sen så ringde det från ett annat nummer. Och då
Och det
tänkte
trodde det
jag,
var
ja, och det
det
brukar
jobbet
mest
som din
vara min,
kollega hade.
ja men precis, det brukar mest vara min man eller kanske någon barn som ringde. Och så kommer det här okända numret och då tänkte jag att nu ska jag vara referens. Och så var, jag vet inte, jag kanske bara svarade lite sådär, ja det är Beatrice. Jag kunde liksom inte fatta när hon ändå säger sen att hej, det här är Anna på Piratförlaget.
Och du bara, nej, du ringer från fel nummer.
Ja, nej, men jag tror att jag började svamla också. Oh, jag trodde det var någon som skulle ringa på referens. Jag vet inte, bara började babbla.
Och så berättade hon då att de ville ge ut den. Ja, vad fantastiskt. Hur kände du
Ja.
då?
Nej, det låter så konstigt, eller kanske inte för dig eller och folk som skriver och så här, men det är ju faktiskt en av de absolut lyckligaste stunderna i hela mitt liv. Det är någonting också när man har kämpat så länge. Jag har gjort en svensk klassiker och jag har klarat Vasaloppet, jag har gjort saker, men och det har funkat och jag har blivit väldigt, väldigt glad. Men då har det ändå hängt mer på mig själv, liksom på det här att, jag menar, och vädret och så.
Det är
Och
ingen
sen,
bedömningssport på det sättet.
nej, och här är det ändå mer att det hänger ju verkligen på att de ska vilja ha just mitt manus.
Just, och just
Och
nu.
just då.
Ja, det gör ju att, alltså, det gör ju att man kan ju lätt hamna i att jag inte kan göra något. Jag kan inte påverka det här. Men utifrån din berättelse här så måste man ju ändå säga att du har ju verkligen kunnat påverka det här. Du har ju, så här är det ju inte för alla att man har alltså att man har själv anlitat tre lektörsläsningar och omarbetat manuset så många gånger. Jag tänker att hade du inte gjort det så hade du inte varit här. Så att du har ju verkligen, verkligen, verkligen jobbat för att nå
Ja,
hit.
jo, det har jag gjort. Verkligen. Och det är också ett roligt slit.
Ja, det är det ju.
Ja, ett väldigt, väldigt roligt slit. Men det är ett roligt slit utan att ha haft några garantier. Men att det ändå har varit värt det på något sätt.
Ja, nu är det ju lätt att säga att det är värt det.
Ja, men jag vet att jag kunde säga det till mig själv och folk frågade ofta hur går det med skrivandet, hur går det med skrivandet? För alla i min närhet visste att jag skrev. Det var ju ändå någonting jag gjorde väldigt mycket. Och hur går det med skrivandet? Ja, det går ju jättebra fick jag säga, för det var ju så det kändes. Men varje gång var jag tvungen att tillägga, men det finns ju ingen som sitter och väntar på mitt manus. För det var det ju aldrig.
Nej.
Men ändå känslan var ju bra.
Ja, vilken lång väg får man ju säga till utgivningen.
Ja, det var en lång väg till utgivningen. Absolut. Och när den kom ut då i maj, nu då.
Då var det ett år, eller ett
Ja,
år
det var.
efter att du
Jag
hade
skrev
skrivit antagen,
kontrakt
eller?
1 april 2022. Då var jag i Stockholm och skrev kontrakt som ett aprilskämt. Det var fantastiskt roligt. Och sen ett år efter det så kom den ut.
Just det, just det.
Ja.
Och piratförlaget.
Ja.
Va? Det är
Ja.
ju också mångas verkligen, verkligen, verkligen dröm.
Jag är så lycklig över
Ja.
detta.
Har du fått mycket hjälp då? Alltså jag tänker, det är klart att du har fått massor med hjälp med själva boken, men jag tänker även att nå ut med boken och så.
Ja, det är svårt att veta. Jag har ju ingenting att jämföra med. Och man har säkert olika satsningar på olika författare beroende på hur mycket man räknar med att de ska sälja och så vidare. Men jag fick ju komma på ett lanseringsmöte. Allt jag får göra är ju nytt och första gången och allt känns jättelyxigt. Så att bara att få komma, bara att få att åka tåg till Stockholm och gå på ett lanseringsmöte, bara det känns jättelyxigt. Och de hade köpt kardemummabullar. Nej, och då har de ju, ja men för det första det här att förlaget säljer in ens bok. Det gör naturligtvis alla traditionella förlag. Men då var den ju insåld till Bonniers bokklubbar som sen gjorde den till månadens bubblare. Det är ju jättestort och då får man ju verkligen synas.
Ja,
Och sen är det
verkligen.
väl den här Rugglandkedjan och Akademibokhandeln. Åker de på sina möten och säljer in och då hade ju de också köpt boken. Och sen ska det ju då läsas in ljudbok och det ska göras omslag och de har ju sitt Instagramkonto med när de liksom pushar ut lite bilder och grejer. Nej, jag tycker de gör jättemycket och det märkte jag ju också nu inför bokmässan. Att alla vi som har blivit utgivna det här året från januari och fram till bokmässan fick ju mycket sån här sentid. Vi fick ju sitta, i alla fall jag fick sitta 2 gånger på Piratförlagets scen och sen fick jag vara med på den här feelgood-scenen. Och jag tänker, många stora förlag där det kanske ges ut väldigt massa böcker, då finns det inte den platsen riktigt.
Nej, så
Kanske
kan det
för alla.
absolut vara. Hur
Så
var
det
det att vara
skulle
på bokmässan då?
jättekul. Ja, jätteroligt.
Det var härligt. Och du var med då på och blev intervjuad på
Ja,
några tillfällen. Ja.
precis.
Ja. Har du varit på bokmässan innan? Innan, alltså som besökare bara?
Ja, det har jag varit. Och det är ju också för att jag bor i
Ja,
Mölndal. Så då är det
det är
ju
klart att det
enkelt. Ja, precis.
var. Ja. Men vad var skillnaden då nu? Hur kändes det liksom?
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker bara det känns fantastiskt. Jag känner fortfarande som att jag lever en slags dröm. Faktiskt. Men sen allt, ja, det är ju, jag tycker det är jobbigt med så mycket folk och ljudvolymer. Jag kan bli trött av det
Ja,
också.
jo.
Och det kan man ju bli både som besökare och att man är med och deltar.
Jo, absolut, så är det.
Ja.
Jo, det är ju en speciell tillställning just
Ja, men precis.
bokmässan, så är det ju. Jag läste på förlagets hemsida, står det, då har de beskrivit din bok som Änglagård i romanform.
Ja.
Det låter ju alldeles ljuvligt.
Ja,
Vill du berätta lite om boken?
det kan jag göra. Den handlar om en kvinna som heter Camilla. Hon är 50 år, lever ett ganska vanligt liv i Mölndal, precis som jag. Det som är speciellt med henne är att hon hittade sin väska när hon var nyfödd. Och detta var i februari 1968 i en liten ort på Västgötaslätten. Kvinnan som hittade henne jobbade som sjuksköterska på lasarettet och hon och hennes man fick sedan adoptera Camilla. Och strax efter adoptionen så flyttade de till Mölndal och det är också där Camilla har fått växa upp. Hon jobbar som förskollärare precis som jag, hon har två barn i övre tonåren. Så där har jag plockat ändå ganska mycket från mitt eget liv. Jag tycker det har varit enkelt. Men boken inleds med att Camilla cyklar till Sahlgrenska och där ligger hennes adoptivmamma på sin dödsbädd. Och då får hon veta för första gången någonsin att i botten av väskan låg också ett fotografi som föreställde två unga tjejer framför en kyrka, finklädda i någon form av konfirmationskläder. Detta får hon då veta strax innan mamman dör och det gör att det blir väldigt svårt för henne att förstå varför mamman aldrig har berättat det här. Det blir svårt för henne att sörja och det blir en jobbig, väldigt jobbig sommar. Men sen hoppar vi ganska så snabbt till augusti och då har Camilla tagit sig till den här orten, Sunnanbo som den heter, där bilden är tagen och då har hon bestämt sig för att hon ska försöka ta reda på varför hon blev bortlämnad och vad det är som gömmer sig bakom det här fotografiet.
Just det. Så du sa att du hade två olika tidslinjer. Är det då både nutid och sen så får man också följa de...
Precis. Det som hände på 60-talet som ledde fram till att Camilla faktiskt blev bortlämnad i den här väskan. Och det är också där vi har den här grundhistorien som från början skulle blivit en barnbok.
Ja.
Det är en kärlekshistoria, men det är ganska många personer inblandade. Jag tänker att det finns många sorters kärlek.
Verkligen. Och det låter ju för mig som en ganska solklar feelgood. Var det någon tvekan om att det var det eller att den liksom, var det självklart att den skulle hamna på den hyllan liksom?
Jag vet inte, jag tänkte nog aldrig så här, åh, jag har skrivit en feelgood-bok. Jag läser själv inte jättemycket feelgood, jag läser väl gärna deckare och liksom mysterier och så här, och familjemysterier och så. Men ja, jag trodde ju aldrig att det var en litterär roman. Jag skriver på ett sätt som känns ganska feelgood-aktigt, tror jag. Så det var så jag själv presenterade boken också i mitt följebrev.
Just det.
Jag skrev någonting, en komplex feelgood med relaterbara karaktärer i vardagliga miljöer. Så skrev jag.
Mm.
Ja.
Det var väl en bra
Mm.
sammanfattning. Någonting som många undrar, eller som man ofta pratar om när jag har ju mycket kurser och så här. Och då är det många som ställer frågan så här, hur lång ska boken vara? Och jag tänker, hur lång, alltså hur många ord var din bok när den var liksom, alltså när du skickade den i sista versionen till förlaget? Eller ja, inte när den är redigerad, jag menar när du skickade den till dem och de antog den.
Ja du, jag är ju inte en person som håller på och räknar ord och tecken och sånt. Det finns
Nej.
ju folk som pratar om att de ska skriva 10 sidor om dagen eller si och så många
Just det.
tecken. Och jag tänker i kapitel och i
Ja.
scener. Den
Du
sista,
vet inte.
nej, jag har ett hum om att det kan ha, kanske har varit, kan det ha varit 130 000 ord? Kan det stämma? Tittar
Ja,
jag
det
på
kan
dig?
det vara. Det är
Den
ganska
är,
långt då.
ja nu är den på, får nästan kolla här, det är i alla fall över 400 sidor. För jag hade fått den, jag ska kolla, ursäkta mig, nu ska vi se. Den är på 423 sidor nu. Lektören som jag hade kontakt med sist, han snackade någonting om att man kunde försöka hålla sig runt 90 000 ord. Men jag vet att så pass lite var det inte. Och jag tänkte att jag ska strunta i det där med ord, jag ska ha med det jag vill ha med. Så tänkte jag mer.
Klokt. Och det finns ju ingen mall, det är så det är. Det är
Ja.
klart att man kan ha det som så här, ungefär så här någonstans kan det vara. Men en roman kan ju se ut hur som helst.
Ja, men precis. Ja.
Så är det ju.
Jag är nog lite sådär, jag tycker inte så jättemycket om att rätta mig för mycket i led, faktiskt. Ibland kan jag känna när jag är med såna här, jag är med i den här författare på Facebook, där det är väldigt mycket intressanta frågor och diskussioner och sånt. Ibland om det blir för mycket fokus på regler, då blir jag lite
Då tar du steg tillbaka.
ja.
Känner igen det faktiskt. Jag gillar inte heller regler så mycket.
Nej.
Kanske är lite så också när man håller på med det här, att skriva berättelser, så handlar det väldigt mycket om att man får bestämma allting själv, eller hur? Och
Ja.
någonstans kanske det finns, ja, man kanske har sökt sig dit lite grann för att man faktiskt får bestämma saker där.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja, men det ligger jättemycket i det. Det stämmer mycket in på mig också. Ja, jag tänker hur det var när jag var liten och få leka och bestämma själv.
Ja, och det är ju egentligen det som man gör. Jag
Ja.
pratade med en författare igår, vi pratade just om det, att det är ju helt fantastiskt att man får sitta och leka. Det är det, ens
Det är det
jobb,
vi
man får
gör.
leka.
Det är verkligen det. Det är så
Ja.
kul.
Ja, det är alldeles fantastiskt. Men och nu då? Hur ser det ut framåt för dig? Vad skriver du på någonting nu?
Ja, det gör jag. Och det tänker jag ju ändå att jag måste våga prata om. Jag känner att det känns viktigt att våga prata om det, även om inte jag har liksom ett kontrakt. Men Anna då, som är så vansinnigt snäll, hon säger att jag ska se mig som en författare på Piratförlaget. Och sen tror jag att det kan se ut på väldigt många olika sätt. Hon har också listat ut att jag inte är så himla snabb, så där att jag bara skriver jättefort. Jag är lite omständig. Jag tar många kringelikrokar, kanske också i mina berättelser, och fastnar lätt i detaljer och så här. Men jag har skrivit ett halvt manus som hon har fått läsa, och hon vet hur det kommer att sluta, eller liksom hur själva den här kärnberättelsen, vad som hände, så att säga. Det har hon gjort och tyckt att det var rätt bra, eller jag fick liksom fin feedback från henne. Så nu kör jag vidare på det manuset och hoppas väl att jag kanske har vad ska man säga, ett första utkast färdigt någon gång tidigt i vår. Så då har jag en dröm om att komma ut med en bok typ sommar 25. Det kan man väl få drömma om?
Det kan man
Ja.
absolut få drömma om. Det är klart man måste göra, va?
Ja, men nu har jag sagt det, så är det. Ja.
Det hoppas jag verkligen
Ja.
Att det kommer att gå vägen, och det tror jag säkert att det kommer att
Mm.
göra. Jo, jag har också en fråga. Eftersom vi har många aspirerande författare som lyssnar på den här podden.
Ja.
Har du ett tips du kan ge till någon annan som vill bli utgiven av något traditionellt förlag och skriva klart sin bok? Ja, men du vet.
Ja. Du har fått tipsa mycket om det i lite olika sammanhang. Jag tycker att det är roligt. Om jag ska bara få ge ett enda tips så skulle det nog egentligen vara att fundera över vilken typ av böcker man själv gillar att läsa och varför man gör det. Vad det är som gör att du fastnar, att du vill läsa vidare. Vad är det som gör att du tycker om den här boken? Och sen försöka skriva något som du själv hade velat läsa.
Det var ett jättebra tips. Stort tack Beatrice för att du ville vara med i podden.
Tack för att jag fick vara med, det var jättekul.
Stort tack för att du har lyssnat på Debutantpodden. Och är det nu så att du också vill bli författare, ja då tycker jag att du ska kika på mitt webbinar som heter Kom igång med din debutroman på 30 dagar. Du hittar det på min webbplats skrivringen.se eller i anteckningarna till det här avsnittet. Vi ses och hörs!